Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och dessutom ta reda på hur kan man prestera och må bra helt enkelt. Jag måste förvarna lite här om att jag har en hel drös med fotbollskillar på nedervåningen som har sovit över här och kollat på Champions League. Och de är jättegulliga, men man vet aldrig när de kommer att skrika helt enkelt. Men jag tror att det här ska gå bra. Ja, de tittade på match igår och sov över hela gänget. Men de är så gulliga. Alltså, vad glad man ska vara så länge de är det. De har ju så här nästan målbrottsrösten och det stinker när man går ner för ett typ så här, vill ni ha lite mera vatten? Och det luktar jättemycket. Alltså från att jag har haft en liten pojke som har varit jätteliten till att han har kompisar som börjar bli så här tonåringar nästan. Ja, det är sjukt helt enkelt. Men roligt också. Jättekul. Hoppas ni har haft en bra påsk. Jag har varit och cyklat mountainbike med min familj i Högbobruk. Och det var helt fantastiskt. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag är inte sponsrad. Utan det var så vackert. Det var otroliga skogar, otroligt bra stigar. Om man vill lära sig cykla mountainbike är det helt otroligt. Däremot så var min familj helt slut. Jag vet inte, omställningen av klockan plus det här pandemin, ja, plus att Martin har nytt jobb, plus att ja, det var ju bara för mycket. Så jag väldigt trött skulle ut med barnen, för det blev så att jag cyklar väldigt mycket med dem själv, för Martin han kastar sig ut för stup och sånt och vi är inte riktigt redo för det. Så jag är där med barnen och de gnäller och det är det ena och det andra. Och det är inte det, det är inget fel på det. Men det är ju det att jag typ inte kan härbärgera min egen trötthet, ni vet. Jag var inte beredd på vilken trötthet det skulle innebära att cykla runt en mil i skogen. Ja, ja, men det är ju en fantastisk upplevelse och jag skulle typ vilja sova några dagar nu för att återhämta mig och sen åka dit igen och uppleva det med pigga ögon. För ni vet, man är som utanför sig själv men i ett vackert paradis, men inte riktigt där helt enkelt. Men det är verkligen en rekommendation. Jag kommer själv åka dit i sommar. Och gud, ikväll ska jag prata om prestation på Clubhouse med Micke Gunnarsson. Jag hoppas att ni är där. Det här kommer ju sändas efteråt, så det är lite ointressant information. Men något som är intressant är att jag och Cecilia Eliasson, Sissan, som jag intervjuat ett par gånger i podden, ska släppa första avsnittet av en ny podd som heter Spektrum. Och jag gör den här podden tillsammans med Cecilia för att jag vill på samma sätt som jag har jobbat på att släppa skämskudden för utmattning och hög stress, så vill jag göra det när det gäller psykisk ohälsa. Jag vill ta reda på mer om vad psykisk hälsa innebär och släppa skämskudden gällande diagnoser och dåligt mående helt enkelt. Och jag vill inte blanda ihop det med prestationspodden, för att det kunde ju varit en tanke att hon hoppade in och vi började köra på i prestationspodden, utan nej, jag vill hålla prestationspodden ren. Jag vill fortsätta ännu mer in i stress och prestation här. Och sen för er som är intresserade av att följa oss, jag tror att det kommer bli väldigt roliga samtal också, för att vi har en bra dialog, jag och Sissan. Så håll utkik på Caroline Norbeli coaching, för då kommer ni få reda på när avsnittet kommer. Och jag tror att det kan bli tisdag den 13. Ja, oh, gud, jag vet inte. Jag är lite vid. Vi får se helt enkelt. Så sign upp eller kom med på Caroline Norbeli coaching och håll utkik efter det. Signa gärna upp för prestationspoddens nyhetsbrev om du vill komma ihåg vad gästerna säger. Gå in på carolinnorbeli.com och signa upp helt enkelt, så kommer jag plocka ut det viktigaste från avsnitten. Och det kommer en redan den här veckan. Jag har 2 platser kvar i min coaching. Är du intresserad av att bli coachad av mig? Skapa förändring. Du kanske behöver hjälp att minska stressen, höga prestationskrav eller kanske hitta någon nytt jobb som du brinner för eller bara behov av att ha någon att bolla tankar med, så är du varmt välkommen att att lämna intresseanmälan på carolinnorbeli.com. Och där kan du också läsa där mina kunder har lämnat recensioner. Och även på Caroline Norbeli Coaching kan ni gå in och läsa där jag skriver kund tycker till, om ni vill veta vad andra kunder tycker helt enkelt. Välkommen! Jag har intervjuat en otroligt spännande kvinna, Annika Liljeblad. När jag fick tipset om att intervjua henne så tänkte jag så här, jaha, men vad har hon för stress i livet? Eller jag visste inte, det stod inte klart för mig om hon hade mattat ut sig eller om hon var en högpresterare. Men sen insåg jag vilken cool resa hon har gjort. Och den en resa som kan inspirera alla er som sitter hemma nu och känner att ni har blivit för gamla och ni vet, ni kommer inte kunna förändra er tillvaro, skaffa nytt jobb, nytt liv, utan om ni sitter med de tankarna så hoppas jag att det här avsnittet kommer förändra hur ni tänker helt enkelt. Så lyssna till Annika Liljeblad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hej och välkommen till prestationspodden, Annika Liljeblad.
Tack så mycket.
Jag är så intresserad av den fantastiska resa som du har gjort. För jag vet att många som lyssnar till den här podden kanske sitter i en situation att de vill skapa någon form av förändring. Kanske har mattat ut sig där de är och kanske bara, ja, drömmer om att göra någonting annat. I alla fall så kommer en del av lyssnarna kommer till mig som kunder, och då är ofta fallet så. Och du har ju gjort en spännande resa, men om vi backar bandet till när dina barn var små och du sa upp dig. Hur var tiden då?
För mig var det helt självklart att säga upp mig. Jag jobbade då på TV4. Jag hade ett eget program och var glad. Men när vi bestämde oss för att bilda familj och vi adopterade Klara ifrån Indien, då i samband med det så var det så otroligt självklart att jag gick in till 100% i mammarollen, i familjerollen. Det för mig var, det var lyckan på alla sätt. Och Klara växte upp som en liten indisk pepparkaka där alldeles för sig själv med Anders och mig i 10 år, och sedan var det dags igen att adoptera.
Vad härligt.
Ja, det var det verkligen. Vi ställde oss frågan många gånger om ska vi inte? Jo, det ska vi. Och när Klara var 10 som sagt, då var det dags igen, och då adopterade vi Vera som var 4 år gammal när vi hämtade henne i Mumbai. Och då blev det blev ju ännu mer intensivt i vår familj. Och behovet av närvarande föräldrar blev ju om möjligt ännu större. Med en 4-åring som kom hyfsat klar med sitt bagage. Ganska många minnen som hon kunde sätta ord på. Och fler som hon inte kunde sätta ord på. Mm. Så vi hade ju våra utmaningar. Men att adoptera innebär ju... Man är mer på tå för vad barn kanske kan utsättas för. Både i problem i det dagliga livet men också rent socialt. Vad händer? Blickar, kommentarer och annat. Och att adoptera en 4-åring, det hade ju naturligtvis sina... Det var ju en stor uppgift på ett annat sätt.
Mm, jag förstår men, det. Trauman att ta hand om.
Exakt så, och som du inte heller riktigt känner till. Du vet Nej. Inte vad för slags trauman.
Försökte
eller...
du få reda på det? Eller hur?
Vi har i båda fallen försökt att få reda på så mycket vi bara kan. Mm. Men ja, det låter konstigt, men tack och lov så har vi i båda fallen inte fått fram så mycket. Annars skulle det kanske ha blivit lite orättvisa dem emellan, att man vet mer om sin bakgrund än den andra. Mm. Men i båda fallen så vet vi inte så mycket. Utan båda flickor har fått komma till fina barnhem, jättefina, och blivit väl omhändertagna. Och sen när vi tog över så har vi, som sagt, verkligen dedikerat oss till den här föräldrarollen, både Anders och jag. Mycket hemma. Du vet, man måste ju utveckla språket och det sociala. Men det har varit en roll som jag har älskat jättemycket. Och de har vuxit upp till två, om möjligt, ännu vackrare flickor. Det kan man ju säga när de är adopterade. De är vansinnigt vackra båda två. Och starka personligheter. Men det betyder ju också att min roll som kvinna, som mamma, har ju spelat ut sig. Och det var ju naturligtvis hela... ambitionen, målbilden ja. Med föräldraskapet, det är ju att de ska bli självständiga barnen. Aha. Vi äger dem inte, utan vi ska göra allt vi kan för att de ska gå starka ut i det stora livet och världen.
Är det en smärtsam övergång?
Ja, den... Både ja och nej. Den smärtsam... Inte när jag tittar på tjejerna så ser jag ju att de båda två är så starka och kloka och omdömesgilla. Så att de kommer att klara sig, hoppas jag innerligt. Det kommer ju alltid finnas där i alla fall i bakgrunden. Men för egen del så blev det ju en kanske inte smärtsam process, men det blev ju en stor förändring. Mm. Den gick visserligen lite sakta, men för mig innebar det att en matta drogs undan. Vem är jag nu? I kombination med att man, när man uppnår en viss ålder som kvinna, så säger även kroppen ifrån att delar slutar fungera och man märker att man går in i, man märker så tydligt att man går in i en annan fas.
Ja. Så är det ju.
Ja, och när du är inne i den förändringsfasen, då ställs ju så otroligt mycket under luppen och man undrar, vem är jag? Vad gör jag här? Vad har jag för roll? Hur ser min framtid ut? Och vad ska jag göra resten av mitt liv? För även om jag älskade alla familjeår och hemma med barnen hemma, så har jag ju helt och hållet satt mina egna drömmar och behov åt sidan. Vilket då var helt naturligt. Men när de väl flyttade hemifrån så blev det så uppenbart att jag stod ganska tomhänt.
Var det något som började gro i dig då? Alltså, började du fundera över vad du skulle göra?
Ja, gro. Det låter nästan vackert. Det gick åt andra hållet. Det var något som vissnade i mig, ska jag vara ärlig och säga.
Ja.
För jag upplevde att jag hade... Jag visste inte riktigt vem jag var längre. För jag hade helt och hållet... sorterat undan den lilla Annika och Annikas drömmar om vad hon en gång i framtiden ville göra. Och hamnade i ett läge där jag tänkte att nu, och då var jag ju nästan 48-50 där någonstans var det ju när Klara flyttade hemifrån. Så att gick ner mig. Jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Blev väldigt deprimerad. Och tyckte nog inte att så mycket var så viktigt längre för mig. Eller som sagt var min roll. Och har den spiralen en gång börjat snurra så är det ju, så börjar ju de här tankegångarna bli ju mer och mer bizarra. Mm. Om inte någon stoppar de här och säger, vet du vad, nu tar vi det lugnt, nu börjar vi om och så bearbetar vi det här.
Tog du hjälp då eller?
Ja, tack och lov. Jag är ju gift med en man som verkligen ser och hör allt och förstår allt. Och han såg ju till att belysa mina mörkaste stunder. Och vi hittade gemensamt då en terapiform som var fantastisk. Som jag åkte till, bara vara. Mm. Åkte jag till och där fick jag ju en, öppnade sig så många dörrar och på ett sätt så kan jag se nu i backspegeln att den gropen jag var nere i där och då, den förde också någonting gott med sig, för vad jag gjorde där var att jag rannsakade hela mitt liv, vem jag var, jag ställdes inför bilder av saker som jag som har gjort att jag är en ganska skör figur egentligen, som jag fortfarande inte hade jobbat färdigt med från min barndom, relation till mina föräldrar till exempel. Allting maldes där och då och under en period på hemmaplan, och det var nyttigt, det var jättejobbigt, men vad nyttigt det var att gå igenom det. Och till slut när du har rensat bort all den där skiten, så hittar du tillbaka till dig själv. Där stod jag. Där stod lilla Annika igen. Mm. Med stora ögon och långa flätor. Och undrade, när ska vi börja göra det där som vi gillar att göra?
Mm. Vad härligt. Ja. Och vad hände då? Var det då det började gro?
Ja, då började det äntligen gro. Först var den där lilla blomman tvungen att vissna helt. Ja. Och sen så kom det den här lilla, den nya skottet.
Mm.
Verkligen. Jag sökte mig in till en skådespelarutbildning. För återigen, jag hade ju i mitt lilla Annika, jag, en dröm hela tiden. Från barnsben. Jag har ju spelat massa teater när jag var liten och ung. Men i samband med vuxenlivet så la jag det på hyllan. Och tänkte inte på det. Men det fanns ju kvar. Behovet av att uttrycka mig kreativt och så fanns ju kvar. Och det blev så tydligt där och då. Och då hade jag ju hunnit bli 52, tror jag.
Mm.
När jag satte mig på skolbänken. Och studerade till skådespelare. Och där var jag ju äntligen hemma. Där var ju Annika i sin fulla blomning igen. Det var ju jag.
Mm.
Det var så tydligt att jag äntligen var hemma. Men det krävdes ju ett mod att fatta det beslutet. Att gå en skådespelarutbildning. Jag var äldst i klassen bland alla dessa fantastiska 20-25-åringar. Och jag kunde vara deras mamma för hela bunten. Men jag är så glad att jag tog det modet och att jag inte lyssnade på de röster som sa att det är ju för sent, snälla du.
Nej, för det var sådana röster som ven i ditt huvud.
Ja, och inte bara i mitt huvud utan även i omgivning. Ja, och även om inte kanske jättemånga uttrycker det verbalt, så ser man ju på dem att de tycker nog att man är knäpp i huvudet som ens tänker tanken.
Jag tror det finns en del miss, alltså även om man som vän inte vill missunna, men det är sen i grupperingar så kan jag uppleva att man vill gärna att alla ska göra det de alltid har gjort, för det är ganska tryggt för alla om alla bara fortsätter i samma hjulspår. Ja. Så det är ju ja, så kan jag känna med i min ålder så skiljs ju många och separerar. Och det ruckar ju även, det är inte bara att man tycker synd om de som skiljer sig eller om det nu är det, men det är ju också ett liksom, lite kaos. Så jag kan tänka mig att de upplevde ett kaos, att du som, men vadå, du ska ju bara vara hemma med barnen, ska du liksom ta det där steget nu?
Men du, där säger du någonting. Det är ju precis det man skapar. Och det är kanske därför man också alldeles för mycket tar hänsyn till vad andra tycker. Eller hur andra kommer att må av min förändring.
Mm.
För så jobbar ju vi, antar jag, socialt. Och jag tror att jag, på grund av min uppväxt och mina krav hemifrån och så vidare, har alltid velat vara andra till lags. Och därför också alltid gjort passiva val i mitt liv. Jag har aldrig tänkt tanken att ens göra de här aktiva valen, för då har ju jag alltid, det har ju varit
därför man är medberoende nästan alla andra i flocken, att liksom nu jag ska inte göra mer än så här.
Nej. Precis.
Och det var också intressant, för jag hade precis en kund här och då så sa hon så här, men tänk om jag skulle börja utbilda mig till det här, och vad skulle min kille säga om det, att jag, då sa jag så här, är du rädd för att ta den platsen? Ja, det är. Men så reflekterade vi lite. Man tar ju lika stor plats som missnöjd.
Ja.
Men det är en bekvämare plats än vad det är att förfylla sin dröm.
Ja.
Eller att leta efter vad man vill.
Men verkligen, är det inte så faktiskt att man får mest engagemang från omgivningen när du mår dåligt? Men kan jag hjälpa dig?
Ja.
Även om du kanske tycker indirekt att det är lite jobbigt att behöva hjälpa till. Men det är lite härligt att du mår dåligt. Ja, men tvärtom. Det är inte alls på samma nivå.
Nej, utan då vet man inte ens vad de tycker.
Nej, exakt. Nej. Går det bra för dig och du är lycklig, då blir du lite grann som den här, vad säger man, fula ankungen. Eller du blir någonting i rummet som stör.
Ja.
Som stör den här flock.
Och det är väl det verkligen vi kvinnor kanske håller på och jobbar med. Och det är det vi måste sluta med, faktiskt. Ja.
Kan vi inte bara göra det, snälla? Mm. Det är nämligen min erfarenhet också. Att det är kvinnor i första hand. Från männen, dels bryr de sig kanske inte fullt så djupt. Utan jättekul, härligt. Va? Ska du åka till USA? Mm. Ja, wow, lycka till. För en kvinna så blir det helt plötsligt ett ifrågasättande av det egna livet.
Precis.
Och det är ju det vi måste värja oss emot. För det första så ska vi bli bättre, tycker jag, allihopa. Framförallt kvinnor. Att puffa varandra.
Men också när den här känslan dyker upp. För det kan det göra hos mig också. I en förändring. Alltså, vad är det? Varför känner jag så här? Mm. Att man kan börja titta på det. Säga, nej, det här är min rädsla som dyker upp. Att kanske den här personen inte längre ska vara ens vän. Det kan ju vara många såna här rädslor att den ska ruckas ut och göra någonting bra.
Mm.
Men att vi börjar med att arbeta så pass med oss själva att man kan identifiera det här när det kommer. Liksom. Ja.
Men jag tror absolut att det du säger är rätt, att man blir rädd för förändringen, men också av det skälet att man rannsakar sig själv. Oj, hon ska skiljas. Vänta lite, jag har ju en relation som inte jag är 100% lycklig i.
Precis.
Och helt plötsligt ställs det krav på mig, ska jag förändra det?
Måste jag hem och förföra honom?
Ja men det är exakt.
Man blir rädda på alla plan.
Ja, precis. Och det är ungefär som att sitta på en middag eller på ett kalas och inte vilja dricka alkohol. Det är samma sak.
Jag dricker inte precis just nu av lite olika anledningar. Och det är så jobbigt att gå bort. Alltså för att det är bara en kort period som jag inte gör det. Men det ska frågasättas så mycket.
Just
det. Och det är som att jag ska känna mig dum att jag ens kommer när jag inte ska dricka. Ja,
men vet du vad jag tror? Jag tror att det är inte för att du ska känna dig dum som de ifrågasätter, utan jag tror verkligen att det är för att de själva känner sig dum. De börjar ifrågasätta, Jaha, varför dricker jag? Och sen så blir det lite jobbigt helt plötsligt. För det kanske de bara gör av ren rutin. Utan att tänka på. Så, att det, så fort du
tar ett beslut.
Ja, ett aktivt val. Och det är... Ja, alltså aktiva val, det är mitt hjärteämne verkligen. Eftersom det är det jag har lärt mig att göra. Men så sent i livet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men berätta vad som hände då när du kom. Du började teaterskola då med de här. Och sen, berätta hur det gick sen helt enkelt.
Ja, sen teaterskolan var fantastisk. Och 2 år bara spelade teater varenda dag med fantastiska lärare. Joakim Nettekvist, han som har spelat Arn, var min huvudlärare bland andra då fantastiska lärare. Men efter de 2 åren, eller redan strax innan jag tog examen där, så fick jag ju uppdrag i reklamfilmer och kortare filmer. Och sedan helt plötsligt var det en långfilm som jag fick en av huvudrollerna i.
Ruben.
Nej, det var inte den, utan det var en som hette Tjuvjägaren, en independent-film med Niklas Falk och Lennart Hjulström, och de fick jag spela en grevinna nere i Trollhättan. Det var fantastiskt. Härligt. Kostymdrama.
Åh, vad härligt.
Ja, så att, och då var ju det en sån härlig känsla, därför att den bekräftade att jag var i mitt eget personliga lyckoflow, att jag var där jag skulle vara. Den rösten som i mig hade ropat så länge men inte fått svar hade äntligen hamnat på rätt ställe. Där, det tog några år. Men just att det var från hjärtat. Jag var passionerad, det är jag fortfarande, och det kommer jag vara tills jag slutar andas. För det här yrket är fantastiskt, att tillsammans med andra skapa så otroligt härliga berättelser. Så det gick hyfsat bra, får man säga. Ruben Östlund ringde mig och frågade om jag ville komma på provfilmning. Och han är ju supersvår att flirta med. Så att det var några stycken provfilmningar. Och jag klarade mig genom nålsögat. Och var med i The Square. Som sen blev då...
Ja,
du tyckte om den?
Ja,
ja, vad roligt.
Jättemycket,
Som fick en guldpalmen i Cannes. Och också blev nominerad i USA. Till Oscarsgalan. Och när den blev det, då var det många röster som sa att nu måste du åka till USA, därför att i USA är det här väldigt stort, att vara med i en film som är nominerad. Det måste du rida vidare på. Och jag är ju hyfsat klarsynt. Jag är ju ingen ungdom längre, utan nu är jag ju 58 år. Och jag inser att mitt tidsfönster som skådespelare är ju betydligt mindre än de här unga fantastiska förmågorna. Så att, ja, det var, jag sa ja, och sen så pratade jag med min familj, Anders, mitt fantastiska stöd, och döttrarna. Och de tyckte absolut, kör, go.
Gud, fint.
Ja. För det här var min, alltså den chansen kommer ju inte tillbaka så där vansinnigt ofta. Så det gjorde jag. Jag packade min väska och flyttade till Los Angeles. Och bodde där i drygt ett år.
Vilken styrka av din man. Han har kapacitet.
Ja, men han har det. Han är, vi är som... Och det skulle jag vilja komma tillbaka till. Därför en partnerrelation för ditt eget blomstrande, det är ju ganska avgörande. Antingen så får du möjlighet att blomma till den du är och med allt vad du har, för vi har så mycket i oss, eller inte. Och känner du att du inte blomstrar, ja, då kanske man ska välja en annan partner eller leva själv. Därför att, nu är jag jättekrass, men jag ser min och Anders relation som två stabila träd. Vi har en park hemma hos oss. Där står två stycken stadiga, vackra träd bredvid varandra. Så var och en har ju sitt eget rotsystem och sina egna lövverk och grenar. Men vi står bredvid varandra. Och det tycker jag är en
sund relation. Ja.
Eller hur?
Ja, ja, men okej. Okay. Och så flyttade du till LA. Och hur var det då?
Det var jättekonstigt. Det kändes väldigt galet i början. Ensamt naturligtvis. Kände inte så många. Men med tiden fick jag då en manager och en agent. Och när man har det, då får man gå på väldigt mycket auditions. Vilket jag gjorde. Jätteroligt. Knasigt. När man kommer in i rummet och i väntrummet till en audition där, så sitter det ungefär 49 andra som ser ut som du. Det är ett stort land. Men jag fick några roller. Jag gjorde reklamfilm, jag gjorde kortfilmer och jag gjorde faktiskt två stycken större långfilmer. Så det rullade på. Där är det ju en fabrik. Ja, ja, verkligen. Och en kultur som är lätt att komma in i, men den är också lite ytligare än vad kulturen är här, så att det känns ju, jag tror att ett drygt år som det blev, det var ganska lagom för mig, för
ja, jag förstår det.
Du förstår det.
Ja. Men kände du när du var där, kommer det tankar, fortsätter de här tankarna, vad gör jag, eller ja.
Absolut. Ibland vaknar man till och då tänker man, vad i hela fridens namn har jag satt igång? Ja, men det sköna är, om man inte då funderar för mycket så kan det bara rulla. Ja, det försvinner.
Tankarna är inte här för att fästa sig om man inte väljer att låta dem göra det.
Så klokt sagt. För mina, alltså tankebanor, jag vet inte om det är bara jag, men min hjärna tenderar ju gärna till de här negativa tankarna. Du duger inte, det här kan du inte, och varför gör du det här, och ska du verkligen? De är ju i majoritet upp i mitt huvud.
Men vad cool du är som tar dig förbi dem.
Ja, men jag får jobba hårt. För det är verkligen, det är ingen dans på rosor, det är en daglig kamp. De här hjärnspökena som och skulle jag rätta mig efter dem, eller de här tankebanorna, då hade jag inte förmodligen inte ens suttit här.
Nej.
Utan då hade min resa sett annorlunda ut.
Ja.
Så att man får ju, ja. Jag har lite knep. Jag har faktiskt bland annat ett knep som är bara enkelt fysiskt. När hjärnan tar över och mina tankar blir för många och framförallt negativa, vilket händer väldigt ofta, då lägger jag en mjukt knuten näve på mitt hjärta. Och på något sätt så kopplar då mina tankar över från huvudet ner till hjärtat. Och när jag tänker med mitt hjärta, då blir det en helt annan upplevelse.
Åh, vad fint. Och det ska jag börja med också. För det är precis så.
Och så trycker du lite på hjärtat så här.
Mm.
Och så tänker du, och då hamnar du med ditt äkta
slag.
Ja, precis. Jätteskönt.
Men okej, men hur, vad upplevde du, alltså hur var det då att gå på de här auditions och så, var det nervöst, var du?
Ja, alltså om man ska prata prestations, så var det en prestation i någon udda bemärkelse. Man blir ju realist. Man inser att, oj, där sitter 49 kopior, inte av mig, men vi är väldigt lika varandra i alla fall. Och sannolikheten att jag får det här jobbet är väldigt liten. Så man blir ju mer eller mindre realist. Men fortfarande så finns det ju en ska vi säga, grund... mängd av prestation i det här jobbet, absolut, och så många andra jobb, att vilja nå fram, vilja få jobbet. Men där borta var det så många aktiviteter jag gjorde. Jag gick på så otroligt många auditions, provfilmningar. Så att det blev avdramatiserat.
Ja, det är som man måste ju hålla sig igång. Annars så blir det värre kanske att vara i det här tempot. Alltså, ja. Tempot av corona är ju lite för långsamt.
Nu är det precis... Det, där har vi det. Det är så, nu är det så långsamt, så när du ska göra någonting...
Då blir det... Ja.
Då blir det jättestort.
Precis. Jag driver yoga-retreats på Mallorca i Deja, alltså när världen är öppen till exempel. Men när jag tänker på det så här, jaha, har jag gjort det? Tänker jag nu? Så här, tillbaka, hur ska jag klara av det? Alltså sådana tankar kommer. Jag kommer ju göra det såklart.
Ja.
Men det är som större. Att det är en annan person som gjorde allt det här. Jag hade stresscoaching-cirklar och det var ingenting för mig att föreläsa och så, men nu har man ju blivit en liten eremit, ja. Liksom.
Och då är det en stor apparat. Det är som att gå till mataffären. Tänk om jag träffar någon jag känner, måste prata. Ja. Hur var det man gjorde?
Ja,
hur umgicks man? Ja, men
precis.
Så varje, absolut. Men om tempot är högt och det ena avlöser det andra, då tänker du inte ens, nej, på vad du gör. Så det gäller att hitta sin plattform. Nu är det ju extrema tider, men när vi alla får möjlighet att göra våra aktiva val och hitta vår passionerade lilla plattform och göra det vi verkligen tycker om, då kommer det inte kännas så jobbigt.
Nej, men kände du lycka? Alltså, känner du dig glad av att ha gjort det här nu?
Och, vet du, jag känner mig glad därför att jag har bestämt mig för att göra det Annika vill.
Mm.
Jag är jättekompis med mig själv nu. Och därför så är jag grundglad. Jag är glad i basen. Det behöver inte betyda att jag har skådespelaruppdrag precis hela tiden. För så är det ju inte i den här branschen. Men jag är jätteglad att jag lutar mig mot min egen kärna, att mitt jag gör det jag.
Men kan man försörja sig? Jag förstår att vissa, men är det svårt att försörja sig i Sverige på det här skådespeleri?
Ja. Och framförallt nu.
Nu är det jättesvårt.
Nu är det väldigt svårt, så att, och av förklarliga skäl så sker det ju då färre produktioner, och när det sker färre produktioner till en högre kostnad, för nu måste man ju dra ut alla rutiner till en säkerhetsmarginal, då väljer man kanske också i första hand de här mer säkra korten.
Precis.
Men
det kommer ju förändras.
Ja, det tror jag också på. Det gör det.
Men hur var det liksom när du började ta de här stapplande stegen ut till att bli Annika, ut till att bli, hur kändes det?
Det vet du, det var som att gå in genom en dörr till en godisaffär. Eller till, allting var, det var blå himmel, sol och ängar fyllda med färgglada blommor. Det var vissa skulle säga att det var en religiös, att det skulle kunna vara en religiös upplevelse. Det var det väl för mig, att så tydligt hitta min plattform, mitt sätt att leva, min passion.
Men när du var där i LA, där kanske det inte var lika märkligt.
Nej.
Att du, där är ju du bara en av alla.
Ja, ja, exakt. Och det var jätteskönt också, för det är ju... Det finns ju en enorm öppenhet där, och komma från Sverige, det är fortfarande lite exotiskt, och människor är glada, och människor blir också glada för din framgång. För vad du än väljer att göra, så är du glad och lycklig, så hyllas det. Folk tycker det, det är väldigt skönt. Jag gillar det. Mm. Så det är lätt att må bra där. Även om du går en promenad ensam i LA så hälsar du på alla du möter. Och du pratar lite med folk under dagen. Så att man är inte ensam på samma sätt som man är ensam här, skulle jag säga.
Nej.
Det är en annan mentalitet. Sen har den kanske inte det här i
djupet
riktigt. Det finns ju naturligtvis fantastiska människor och vänner som jag har. Med vilka man umgås på ett helt annat sätt. Men generellt sett så är det glatt och trevligt och på ytan. Men faktiskt så är det en ganska skön tillvaro. Om man, som jag, var ensam där utan min familj så var det...
Men det här är ju en podcast då om prestation, men mycket, det är ju egentligen mest en podd om stress. Alltså prestationspodden, namnet satte jag och Per som vi startade podden ihop för att locka prestationsprinsessor och prinsar, om man säger så. Men podden handlar ju om stress och... Vad har varit den mest stressfyllda tiden för dig? Eller är det nu under den här pandemin?
Den är stressig på ett psykiskt plan. Ja, det är den. Ja, därför det är avsaknad, eller hur?
Ja. Avsaknad av människor.
De här naturliga mötena som man ändå behöver för att fylla på någonting i sig själv. De saknas verkligen. Jag behöver inga extravaganta varken resor eller möten eller stora fester, utan det är de här små mötena. Jag tycker det är underbart att få sitta här med dig nu.
Ja, det fyller på.
Eller hur? Ja. Men om man bortser från den här knasiga tiden så skulle jag säga att en stressig tid var när en annan typ av negativ stress var väl också när jag var hemma med barnen och valde att vara hemma med barnen. Nu kommer jag tillbaka till det här som kvinnor är så bra på, tyvärr. Nämligen det här, men vad gör du mer? Jag var verkligen hemma med tjejerna. Och det var min stora uppgift. Så jag skrev till och med en artikel i någon tidning om detta. Det här kravfyllda, de här förväntningarna på att man ska starta företag, man ska skriva böcker, man ska gå på yoga och man ska gå på det ena och det andra och förverkliga sig själv under tiden som mamma. Det kunde jag tycka var en stress som inte var härlig. Den pressen man sätter på kvinnor idag att, men snälla någon, ska du bara vara hemma? Eller kvinnor, den förälder som väljer att vara hemma med barnen.
Jo, men jag vet. Och det är ju synd att vi har byggt ett samhälle där det kostar så pass mycket att vi måste ha två som arbetar, att det ska vara så.
Det är lite galet.
Har vi ju också väldigt högt ekonomiska satta krav som gör ju, vi kanske inte måste ha två bilar om man nu har det eller vad man nu har dragit på sig.
Där har vi ytterligare ett aktivt val som man ju faktiskt kan göra. Vad vill jag? Vill jag ägna min tid nu åt familjen ett par år? Ja, men då kanske vi säljer bilen, bor mindre, vad vet jag. Och vem av oss ska vara hemma? Men just den pressen som jag tycker den är lätt onödig. Överhuvudtaget när vi ifrågasätter varandras val.
Verkligen.
Det är inte snällt.
Nej, det är inte snällt. Nej. Men det är ju för att de andra som jobbar vill ju att du också ska göra det. Det är ju det. Vi kom tillbaka till det. Det är ju egentligen samma. Och utomlands så får man göra lite vad som helst. Alltså, där har vi inte den pressen. Jag har vänner som bor utomlands som inte jobbar. Och de blir ju inte frågasatta.
Nej.
Här så är det ju ett annat. Då kan man ju knappt gå bort och... Alltså innan jag kom på att jag skulle bli coach och innan jag började starta prestationspodden så jobbade jag inom reklam, men det var verkligen inte min grej och jag kunde inte få ihop att vara förälder och jobba som AD för att det tog så mycket tid, art director. Så jag slutade där. Det var för mycket stress för mig också. Men jag slutade där och då var det ju verkligen den perioden då jag inte visste den vad jag skulle. Då var man ju, det var ju knappt som man kunde gå ut och äta. Alltså man var ingen i Sverige. Det är så konstigt. Men det kanske är för att vi oroar oss då. Då är man ett hot. Den här mittemellan.
Ja, men du, har vi ett behov av att sortera in människor i små lådor här så att vi vet var vi har dem?
Ja, men precis. Så var man ingen. Man hade ingen låda.
Man hade ingen låda, men var förfärligt.
Ja, precis.
Va? Då kan man ju inte umgås med dig.
Nej.
Det var konstigt.
Ja. Men om du skulle säga, jag tänker mig att det är många som lyssnar som sitter i den här situationen, de kanske sitter på ett jobb som inte känner sig tillräckliga. Vad är ditt första tips att de ska göra?
Det första tipset är att lyssna inåt. Det låter kanske lite flummigt, men verkligen lyssna inåt och skaffa ett mod. Antingen gör du det själv eller så omger du dig bara med människor som faktiskt vill att du ska må bra. Förhoppningsvis är de nära till hands i form av partner eller så. Men de som då uppmuntrar dig att hitta ditt mod för att ta det där aktiva beslutet. Och det, alltså, föreställ dig, vad är det värsta som kan hända? Ja, det kan ju då vara att man står utan en månadslön en tid. Och då kanske man ska hitta goda vänner som man kan äta hos eller sälja någonting. Och, allting, det går att lösa. Nu låter jag, kanske jag, det låter som att jag förenklar saker och ting. Jag vill verkligen inte göra det, men lyssna inåt. Och fatta de här aktiva besluten. Och är det så att omgivningen inte är med på noterna, då kanske man måste modellera om omgivningen. Mm. För det är ditt liv. Du är här för att må bra. Och för att göra det du tycker om att göra. Antingen så är du lycklig och har ett arbete som gör dig hel. Eller så kanske du kan hitta den här hobbyn vid sidan om ditt arbete som ändå innebär kanske en trygghet och en inkomst och så vidare och är okej. Bara du inte har magont varje morgon. Om det är okej så ta dig an den här hobbyn. Ägna dig åt om det är floristdrömmen eller cykelmekaniker. Jag vet inte vad det kan vara, men det är viktigt att ta hand om de drömmar som du har och den lilla personligheten i dig.
Precis, och det var ju lite det som jag och den här kunden precis innan satte. Eller det var, blev så tydligt att man tar ju lika mycket plats när man gnäller och är missnöjd och är stressad och har tunnelseende och inte kan vara där än när man faktiskt då kanske bekostar lite ekonomi. Ja. Man gör vad man vill. Det tar sin tid. Det tar ju flera år innan man kommer till ofta vad man ska vara. Mm. Men att, precis som du säger, man kan också göra det på ett tryggt sätt. Att man har ett grovjobb och ett drömjobb.
Ja, exakt. Alltså, att man kan hitta en logistisk lösning för det. Absolut, att det går att kombinera. Mm. Det går inte över en natt, en sån förändring. Men ge inte upp. Om du känner att det här vill jag verkligen. Jag mår så bra bara vid tanken att få göra det. Tänk dig då hur bra du skulle må om du sen ändå fick göra det. Mm. Så att förstå att det tar tid och du kommer att få med dig dina nära och framförallt dina kära. För det är kärlek att vilja att någon annan mår bra. De får du med dig. Det är bara att de måste ju också vänja sig vid det här nya scenariot på hemmaplan kanske.
Jag tror också att det gäller att inte anta vad andra tycker. För i våra värsta tankar så tror ju vi, jag kan bli så här förvånad, glatt förvånad över att vissa av mina kompisar lyssnar till podden. Jaha, alltså, gör du? Va? Jaha, ja, det var ju jätteroligt. För att i mitt huvud kanske jag tror att de kritiserar mig. Alltså, förstår du? Ja. Alltså, för jag gör ju det jag vill. Så att jag kan ju ha den farrädslan, liksom. Men så är det ju inte. Många av dem tycker ju om vad jag gör, uppenbarligen. Ja, så att det...
Men är det inte så, du som vet, är det inte så faktiskt att, kan vi inte bara klargöra det en gång för alla, att hjärnan vill att du ska drabbas av de här negativa tankarna?
Jo, det är för att vi ska överleva. Det är den här uttjatade savannen som vi brukar prata om. Det är för att vi ska överleva där, så att vi har de här negativa tankarna för att överleva, men det är ju så sant det du säger, att om man går ner i sitt hjärta så finns inte de här negativa. Och kan man inte det, då får man försöka ta och lära sig känna skillnaden och att känna ifrån hjärtat.
Ja, för där finns de verkligen inte. Det är de här fula tankarna och just de här, jaha, de lyssnar på podden men de tycker säkert inte bra. Nej. Då börjar det mala igång någon, här, vad tycker de egentligen? De säger att det är bra.
Ja.
Och det där är man ju världsmästare på.
Ja.
Kanske framförallt som kvinna.
Det vet jag inte heller. Vi kanske har varit mer beroende så här, historiskt sett att bli omtyckta på i vår lilla skock medans, alltså hemmet där vi har tagit hand om barn och så när männen har gjort någonting annat, så jag vet inte, men det finns många känsliga män också.
Ja, det gör det, ja, verkligen.
Men vi uttrycker det kanske mer också.
Men om det vore så skönt om alla bara, förstå att det är bara en tanke som finns där uppe i hjärnkontoret som inte har med verkligheten att göra.
Precis, ja, men som min pappa till exempel, han verkar ha en förmåga att helt stänga av det. Alltså, oj, han har skönt. Inte de. Ja, han har inte de där grubblerierna.
Nej. Men du, jag behöver bara gå till min Anders. Han har inte det heller.
Nej.
Hans startposition är på en betydligt gladare nivå. Ja.
Gud vad härligt. Ja.
Och det är ju sådana man behöver omge sig med också.
Ja, för att... ta lite kraft av dem.
Ja, och få perspektiv.
Ja, men du, när du var med i Ruben Östlunds film där och filmade och så, hur var det? Var det kul?
Det var väldigt kul och väldigt annorlunda. Nu har jag ju fått jobba med ett antal olika regissörer under de här åren. Och jag kan säga att Ruben, han är en alldeles speciell art.
Man har förstått det.
Han är jättespeciell. Och det är, jag älskar det. Normalt när man spelar in så brukar man ju ta om ett antal gånger. Kanske 4-5 eller vissa tar bara 2 omtagningar på samma kameraposition och så vidare. Ruben, han börjar med 25 tagningar. Och sen lägger han till kanske 5 eller ytterligare 5. Det vill säga 30-35 tagningar för exakt samma bild. Och det betyder att man mals ju ner som person. Så att det som är kvar, det är så totalt äkta, genuint. Det finns inget tillgjort någonting kvar överhuvudtaget i scenen.
Fantastiskt.
Ja, det är man känner hur man skalas av. Man försöker, du vet, tagning 1 försöker man vara jätteduktig och ge honom vad man tror att han vill ha. Och det där har han sett igenom för länge sedan. Så att han lägger på den ena tagningen efter den andra och till slut är det...
Och det är av den anledningen. Han vill komma till essensen av dig. Liksom.
Ja, fullkomligt. Han vill inte ha ett enda överspel. Det är verkligen som han uttryckte det i någon intervju här, att det är elitserien. Det är inte allsvenskan. Det här är elitserien. Jag gillar det. Det är tufft.
Ja, men det måste ha varit helt slut.
Ja, det var man. Det var man. Ja. Men på ett häftigt sätt.
Ja. Av den här fantastiska resan som du har gjort, vad har varit den största lärdomen?
Att det är aldrig för sent.
Nej, just det.
Aldrig.
Så
länge man andas så är det inte för sent.
Nej.
Och allt du bygger på ren och skär passion. Alltså om du verkligen älskar någonting och vill till varje pris göra det, så är det aldrig för sent.
Nej. Och så måste jag fråga också, hur är det att sälja in sig själv på det sättet? Alltså de här auditionerna, så det är ändå väldigt ut... Jag som backar till min personliga då, jag säger som AD på den tiden när jag jobbade, då skulle man gå och visa upp sin mapp. Alltså visa vad man har gjort, sina alster. Det var ju dränerande på ett sätt. Men ni får ju verkligen visa er själva, men ändå inte. Men ja...
Nej, det som du gjorde då och som man i varje jobbintervju egentligen, det är ju man blir ju sårbar. Man, är ju, man vill så gärna göra så bra som möjligt ifrån sig och säga så att alla jublar och säger henne vill vi ha.
Men det är också konsten, alltså det är ju att söka ett vanligt jobb är ju lite annorlunda än att när det har med konst att göra på något sätt.
Ja, i fallet med skådespelare så är det ju lyckan den att det är ju en karaktär. Du har läst ett manus och du har försatt dig i den här personen, den här kvinnans situation och skapat en liten bakgrundshistoria kring henne. Så du har ju skapat en person som troligtvis har väldigt mycket att plocka ur dig själv av dina livserfarenheter, absolut. Men när man går på en provfilmning så är det ju det är ju inte Annika. Det jobbiga är att man ska först introducera sig själv. Vem är jag? Och hur gammal är jag? Och vad har jag för erfarenhet?
Och då är det så mycket... vem man är. Jag heter Annika.
Exakt, bara sån sak. Och att sen switcha om till att gå in i den här karaktären, det var jättesvårt i början. Det får man lära sig. Men jag är ju mer där så som en annan karaktär ur ett annat liv. Och det är lätt. Jag tycker det är lätt.
Ja, för att det är rätt.
Ja, det är rätt. Ja, det är därför det är så lätt.
Det var härligt. Ja. Tack snälla att du kom hit och delade den här storyn. Alltså först så när vi mejlade så sa jag, vi ska prata om din stress. Sen efter bara en liten stund när jag har djupdykt i vad du hade gjort så säger nej. Vi ska prata om din resa. För jag tror att den kan inspirera och hjälpa många och mig själv, bara påminnelsen hela tiden att inte tro på sina tankar, inte lyssna till andra och lyssna till hjärtat.
Absolut, och även om man känner stress, lägga den här handen, trycka till lite på hjärtat och få ner tankar och pulsen till hjärtat och prata med sig själv. Bli kompis med sig själv.
Lärde du, nu ska jag ju avsluta hela tiden, så kom jag på nya frågor, men jag blev nyfiken också, var det mycket saker du fick gå igenom där i Los Angeles, alltså hälsogrejer och sådär, träffade du mycket sådana hälsomänniskor och prövade olika slags yoga och, eller det är så jag ser
det, är mycket av där. Den varan i varje kvarter finns det någonting du kan gå in på och de har så förnämligt också att man får göra provlektioner på alla ställen, så att jag har
testat allt. Lyssnat till hjärtat.
Exakt.
Gud vad härligt. Var det något speciellt som du...
Nej, inte någonting speciellt som jag skulle vilja lyfta. Däremot just hela fenomenet att gå iväg med sin kropp till någonting och göra någonting som kroppen också mår bra utav. Ja. Om det är dansa. Dansa är också en sån här sak som jag älskar att göra för att må bra. När jag känner att nu är jag på väg ner i någon liten dalgång här, då sätter jag på någon jättebra, härlig dansmusik och så steppar jag loss i köket. Oavsett var jag är någonstans, jag steppar loss. Så att bara att röra på kroppen, om den ligger på en yogamatta och får andas lugnt i en härlig miljö, det är ju underbart. Eller om den får sitta på en spinningcykel och bara avreagera sig, det är
också härligt.
Vad du än gör.
Vi behöver komma ner i våra kroppar helt enkelt.
Landa i våra kroppar, för de är ju helt fantastiska. När man tittar sig omkring här, vad man har för massa kroppsdelar.
Precis. Som... Ja, som man är mest uppe i sitt huvud och man måste komma ner helt enkelt.
Ja, ja. Verkligen.
Mm.
Och som sagt, det är aldrig för sent. Nej. Att använda alla kroppsdelar. Man kan till och med börja med ballett om man nu vill det, så oavsett ålder.
Ja.
Kanske inte ser ut som en ballerina i 18-årsåldern, men spelar ingen roll. Är det roligt så är det rätt.
Åh, vad härligt. Ja, men återigen, tack snälla. Tack, det har varit en underbar timme här tillsammans med dig.
Tack snälla för att jag fick prata just
och
om det här.
Och lycka till nu. Och nu får ju landet öppna upp så att vi får se dig på scen.
Ja, det håller vi tummen för. Ja. Att vi alla får komma ut på våra olika scener.
Ja. Ja.
Du med.
Tack. Tack till alla er som lyssnar. Alltså, sprid gärna podden. Tack för er som har gjort det. Det är en hel del som har gjort det. Jag är så tacksam. Men vill du också hjälpa mig, så gå in på en podcaster-app. Skriv ett meddelande om vad ni tycker om podden. Lämna några stjärnor. Eller sprid via Instagram helt enkelt. Men framförallt, ta hand om dig och ha det jättebra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.